Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Blodbad för bitcoin och altcoins i spillror. Men LeBron James står stadigt i stormen. Hej och välkomna till Crash-avsnittet av De kallar oss krypto. Podden som kommer hålla dig i handen när det blåser som mest. Jag heter Mårten Andersson och med mig som vanligt är Harpan. Gunnar Harjus.
Harpan, den har jag aldrig hört förut.
Är aldrig? Det...
Nej, jag är inte en så smeknamnskompatibel person generellt.
Men hur känns Harpan? Känns det som någon som går på Solvalla och spelar och dricker med halvväska?
Det har jag i och för sig ingenting emot alls. Jag tänker bara på patiensen Harpan som jag har spelat kanske 10 000 timmar i mina dagar på datorn.
Okej.
Okay. Du känner inte till. Du har haft roligare liv än att ha spelat
Harpan. Jag har spelat när det gäller patiens så har jag spelat, kan den heta Idioten?
Ja.
Några gånger.
Exakt. Ja,
den är ju... Men Harpan känner jag inte till.
Ja, det är en klassisk patiens som fanns på typ så Windows 95. Som okay. Ett så här enda förprogrammerade spel. Så att så
Gunnar lite Harjus Snake, kortspelens Snake.
Alltså Snake var ju någon slags
Snake var Metaverse.
Ja, exakt. Snake var Metaverse och Harpan var Harpan. okay. Även liksom på Windows 95. Så att, en så nioårig Gunnar Harjus har gjort sina timmar på Harpan. För det var så här, det enda spelet som fanns i mitt hushåll.
Ja, men allt jag hör i det här är att du är från och med nu Harpan.
Ja, så jävla
du har gjort så flygtimmar. Vad har du för andra smeknamn?
Inga. Alltså, jag jobbar inte smeknamn. Det tar emot i själen att höra ett smeknamn som man kallar. Men alltså, det är också så att man kan och får ju inte styra över sånt här själv heller.
Nej, jag vet att när jag var yngre så försökte folk få till morre. Men jag vet inte, jag gillade aldrig det där. Min serbiska släkt, de refererade till mig nästan allihopa som Mocki.
Mocki?
Mocki.
Men det gillar jag faktiskt. Eller är det...
Nej, det är väl en Mårten är lite svårt för dem att säga. Och ö är ju inte riktigt serbiskans. De har ju inte mycket vokaler. Srbski. De verkar hata vokaler i det där språket. Så att då blev det Mocki istället för Mårten.
Ja, just det.
Det om oss, tycker jag. Och...
Får jag bara säga en grej om jag får avbryta? Ja. Ja. Det, om jag låter lite konstigt så sitter vi inte i en studio tillsammans.
Nej, jag är i studion. Ja. Och du är...
Hemma, för jag har covid. SARS-CoV-2.
Och visst, man får aldrig reda på vilken variant det man har.
Nej, men nu måste det vara, vad heter den? Omikron. Alltså, det är alla jag känner.
Du känner i toppen och bara vill ut och idrotta. Ja, men, noll symptom.
Jag har typ lite ont i huvudet, men jag är absolut smittad. Och har gjort olika tester och sånt där. Så att, ja...
Sorry. Ja, men krya på dig. Hörru du, Gunnar, det har ju varit en händelserik vecka och tanken var ju den här gången då i det här avsnittet att vi skulle ha haft CoinShares, våra sponsorers, vd, ingen mindre än vdn, Jean-Marie Monietti som gäst idag. Men vi tänkte att vi ska prata med honom lite bredare och generellare kring krypto i stort och bitcoin och så vidare och kanske vad CoinShares har för planer framåt och hur de tänker som bolag och massa annat. Mm. Men vi skjuter på den intervjun till lite framåt för att då istället ha bjudit in en gäst som kan kommentera det nuvarande läget istället.
Så, precis. Ja, vi tänker på det här som lite så kanske samhällsservice för kraschdrabbade.
Ja, hur ska man tänka? Vad är det som händer? Vad kommer att hända? Låt oss killgissa tillsammans i dagens avsnitt att de kallar oss krypto. Skämt åsido, jag tror att det är att förminska vår gäst och säga killgissa i det här fallet, därför att om det är någon som har balanserade åsikter kring både makroekonomi och även krypto, allt som oftast så är det då våran gäst Johan Javeus från SEB.
Exakt, men du och jag kan stå för lite killgissning kanske.
Ja, men det finns ju glädjeämnen även i krypto fortfarande, även om kursen vacklat den senaste tiden. Och för egen del då så har jag tänkt om möjligt ännu mer på NFTs. Vill du höra lite vad jag tänker?
Ja, visst, absolut. Jag har också jag har läst mycket om NFTs i veckan faktiskt.
Vad tar du med dig av det du har läst?
Tyvärr tror jag kanske eventuellt lite motsatsen till det du kommer komma fram till. Vi kan ta det. Jag vill höra vad du har tänkt på kring NFTs.
Ja, men för det första så har jag ju under en längre tid haft idéer på, utifrån att ha scannat väldigt många av de största plattformarna i världen på NFTs. Det finns ingen comedy. Det finns inga roliga NFTs, och jag jobbar ju då både som komiker sedan 20 år tillbaka och även med klubben Raw, stand-up-klubben Raw i Sverige. Som har funnits sedan 2004, och tänkte då naturligtvis, eftersom jag också är intresserad av krypto och konst, att vi borde göra något sånt projekt. Och båda, jag sitter och jobbar med två olika, en konstnär och jag sitter och jobbar med en animatör, plus manusförfattare har börjat kontaktas, så att det kommer att komma i raw NFTs helt enkelt inom inte allt för kort, tror jag.
Cool.
Det känns väldigt roligt. Tanken är att det här ska vara roliga, lite comedy meets art är vad jag vill göra. Men dessutom så har jag köpt mer NFTs.
Ja.
Jag kunde inte låta bli.
Jag har sett någon apa flimra förbi.
En 3D-apa, det är då Elrond Apes. För det är ju ytterligare, jag har ju tjatat hål i huvudet på folk om Luna, Terra Luna-nätverket, men jag är också inne i något som heter Elrond som jag tror väldigt mycket på. Och de har då nyligen börjat lansera massa NFT-kollektioner, och det här tyckte jag var den absolut fetaste. Så jag lyckades haffa en apa som har stuckit ordentligt i pris, kan jag säga.
And what? How did you pick? Because you can pick your ape.
Yes, I was going through a lot of them, and I was like, I want something that like kind of reminds me of me, but this one, it does. I think we made like another version of it where he takes the hat off and blonde hair comes out.
Yeah, because you can do it now, whatever you want.
Mm-hmm. Animated version.
We're part of the same. We're part of the same community. We're both apes.
I love it.
This is my ape.
Yours.
Och det är så kul att grotta ner sig i NFT-världen, därför att jag har känt lite grann att vi gör den här podden, det är superkul, vi träffar massa spännande gäster och sådär. Men jag har tappat lite grann av den här elden som jag hade inom mig för 1,5 år sedan när jag upptäckte krypto, och det var som Narnia liksom. Men med NFTs nu så har jag fått tillbaka den där gnistan och elden i att lära mig ännu mer om något nytt, för det är ju ett helt eget space. Och att förstå, för i början så här köpte jag lite på måfå, men nu har jag verkligen fattat, och beviset då på att min apa redan har gått upp 150% i pris på bara 2 dagar efter att jag köpt den, säger ju en del om att jag faktiskt tror att jag träffat rätt den här gången.
Ja, det så låter det ju onekligen rent prismässigt.
Att floor price, som det kallas för då, minsta priset som folk är beredda att sälja för, har ju stuckit då ordentligt.
Ja, jag vet inte, jag måste erkänna att jag går motsatt väg mot dig här, Mårten.
Ja, låt mig höra, vad spännande.
Vad det gäller konst NFT, att jag, ju mer jag läser, desto mindre känner jag att jag förstår den stora thrillen i det. Mm-hmm. Jag är all for liksom att man skulle kunna äga ett konstverk och sådär, men det jag känner, det vi pratade om lite förra veckan också, att man äger ju inte riktigt, man äger liksom kvittot på det på något sätt. Jag förstår att det här är en sliten sak att säga, men det är ändå, det är möjligt att det här bara är en utbildningsfråga. Jag är verkligen öppen för det. Men jag har lite svårt att komma runt den känslan av att jag kan inte se mig själv köpa liksom NFT-konst för att använda. Jag kanske bara är för jävla gammal helt enkelt också.
Nej, men det faller ju på att jag är otroligt mycket äldre än vad du är.
Jo, men ung i sinnet.
Ja, det får man ändå säga kanske. Ja. Det är väl barnen som gör mig ung i sinnet. Men ja. Jag älskar ju att hoppa på nya grejer, på gott och ont. Men, och när saker föds, och det är det som jag tycker känns som att man får vara med om, både inom krypto och än mer NFT, som ju är ännu nyare än Bitcoin och company. Men, nej, men det jag tänker, det är ju inte bara det här att jag tänker mycket kring att det nästan är som upplever jag att det är olika fotbollsligor där blockkedjorna är olika ligor. Det kan vara La Liga, Premier League eller liksom Bundesliga eller Serie A. Och i varje fotbollsliga inom citationstecken så hittar man sitt lag man vill spela i, vilket är då kollektionen av NFTs. Och väl i kollektionen, i laget, så hittar man sen vilka spelare man vill ha och vilka liksom attribut eller vilka talanger de ska ha. Och där är jag nu, och jag tror att det är det man vill flexa, man vill visa vilket lag man tillhör. Och dessutom tror jag vi har inte ens sett början på användningsområdena för de här NFT-serna. Det kommer inte bara handla om att du har det här som en avatar på Twitter eller på Instagram, eller att du har det på en Apple Watch, att du liksom visar att du har en Galactic Punk eller en Ether Rock eller vad det må vara. Jag såg det bara någon video som fladdrade förbi, och jag vet inte om det var från Twitter eller om det var någon annanstans ifrån, men där man såg, tänkt ett Pokémon Go liknande spel där du befinner dig i en riktig värld, men som då är integrerad med gubbar.
Augmented reality.
Ja, där då Gunnar Harjus och Mårten Andersson skulle kunna springa omkring, där du har ditt riktiga ansikte då, säger vi, och ditt krulliga hår som dig själv. Men där jag då har min monkey som huvud, eller jag har min Galactic Punk när jag rör mig i Metaverse.
Det jag känner när jag hör det är typ så, ja, okej. Okay. Alltså, jag känner inte thrillen riktigt.
Men
alltså,
jag fattar, men jag vet inte. Nu är du podcast kryptoprogramledare, men ibland så tänker jag, och det här är verkligen ingen kritik, men jag tänker ibland att du känns ju mer som en person som sitter med benen över det ena över det andra i en god fåtölj och läser en härlig bok och dricker te.
Ja, den bilden är inte helt osann, så är det.
Ja, och då tror jag att har man den, då kanske man inte tycker att det här, man kan inte riktigt se det.
Nej, men så här, bara stolpa upp saker jag inte gillar med NFT just nu. A, prishetsen.
Gunnars lista!
Ja, men exakt, nu får du Gunnars lista. Okej, okay, så nummer ett, prishetsen. Jag tycker att det är vansinnigt att det är så prisfokuserat. Jag tycker att det är osunt, och jag tycker att det föder fel liksom incitament i varför man ska ge sig in i det här. Nummer två, jag har ännu inte hittat en liksom kollektion som faller mig i smaken rent estetiskt. Jag tycker det känns ganska likriktat just nu, och jag tycker att det känns som att det finns liksom en NFT-stil, och den stilen är inte min stil, och därför så har jag svårt att känna liksom känslan av wow när jag ser de här bilderna. Och nummer tre är att ingenting jag har sett om Metaverse hittills har fått mig att känna att vilken dröm det kommer vara att ha ett aphuvud här inne, för att allt ser så jävla risigt ut än så länge. Men det är möjligt, alltså, så det kan ju ske ett så här skitstort leap, liksom språng som är så här shit, nu satt den, och så känner jag fan, det här vill jag vara, jag vill vara en del av den här grejen, men jag har inte kommit dit än helt enkelt.
Det var det jag kände med de här Elrond Apes. Alltså, jag har ju köpt flera olika grejer. Jag köpte någon sån här stylish studs på Solana som är som hästar, hästhuvuden med kostymer och liksom mustascher och runda glasögon och hattar och sånt. Det var de första NFT jag köpte som jag tyckte var snygga. Jag kan förstå det här att man tycker det är helt galet att folk betalar flera miljoner för pixliga bilder och sånt. Men jag tror det kommer handla mycket, som jag sa, om tillhörigheten till laget. Att visa vilken blockchain man var tidig in i. För vi ska komma ihåg, oavsett om man citerar CTO Larsson eller någon annan, att i krypto där vi är idag, så är vi, när man går och håller en NMT-telefon med en stor väska och en snurrig sladd, så är man, vi är tidiga som fasen, och jag tror att det kommer vara, är man tidig, så det behöver inte alltid vara bra, men jag tror att samla konst kan det vara det. Men tiden får väl utvisa vem av oss som hade rätt. Jag kanske har kastat bort en halv förmögenhet här på apor och hästar och annat. Det visar sig ju.
Ja, men exakt. Alltså, jag ser ju inte det här som en battle eller någonting. Och jag är så länge du känner att du har gjort, alltså, nu sa du att den har stigit i pris, kanon, jättekul liksom. Och om du har köpt någonting som du tycker är snyggt och kul och coolt och som du vill använda, så här, ja, kör verkligen. Jag är liksom inte anti. Jag bara känner så här, det här hittills är det inte för mig.
Nej, men också jag köpte faktiskt för något blygsammare summor den apan jag köpte. Men jag satt och kollade på några av de här, alltså, för jag tycker de här är riktigt coola. Alltså riktigt, riktigt coola. Och just att de tar något nytt till NFT-spacen. Jag har inte sett några NFT som är så här snygga. Vill ni se förresten hur min monkey, min Elrond Ape ser ut, så gå in på Martin Andersson eller på Twitter eller Martin Andersson 1974 på Instagram, så ligger den där plus lite andra NFT-köp som jag har gjort. Jag la upp dem här i veckan. Det cool. Om NFTs tycker jag. Ska vi ta oss vidare i dagens program?
Ja, det är väl läge att köra ett nyhetssvep helt enkelt.
Då gör vi det. Allt överskuggades den här veckan av det kraftiga prisfallet i Bitcoin, Ethereum och i princip alla andra kryptovalutor. Bitcoin var nere en bit under $32,000, det lägsta priset sedan i juli 2021. Och Ethereum har i veckan legat under $2,500.
It is being affected by a general sort of risk-off frame of mind that seems to be capturing the market's attention these days.
Totalt är Bitcoin ner över 20% i år. De röda siffrorna syns i princip överallt i kryptovärlden, men NFT-kollektionen NBA Top Shots går hårt mot trenden. Top Shots, som är bilder och videoklipp på basketspelare från NBA som gör spektakulära saker, var en av de första NFT-kollektionerna som blev populära, och nu är de heta igen. 77% har priserna stigit med de senaste 30 dagarna. Det här efter att Nets-stjärnan Kevin Durant gjort reklam för NFT:erna. Fortfarande så är ett klipp på LeBron James det dyraste topshotten som har sålts. Twitter stödjer nu verifierade NFT:er som profilbilder. Du har såklart kunnat ha din NFT som profilbild sedan länge, men från och med förra veckan kan du också bevisa att det är du som äger bilden. Profilbilder som har bekräftats markeras nämligen av en hexagonram istället för Twitters vanliga runda ram. Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen påminde veckan världen om inspektionens inställning till Bitcoin mining. I en intervju med Financial Times sa Thedéen att proof of work mining har blivit ett nationellt problem och att ett EU-förbud av metoden behövs. För mer om Finansinspektionens syn på krypto, lyssna gärna på avsnitt 35 av De kallar oss krypto. Även andra länder går hårt åt krypto den här veckan. Rysslands centralbank har lagt fram ett förslag om att förbjuda finansiella aktörer från att använda krypto. Också England, Spanien och Singapore har presenterat regleringar för krypto den här veckan. Det handlar om begränsningar i vilken reklam kryptobolag får göra. Hädanefter ska kryptobolag följa samma regelverk som finansiella aktörer. Blockkedjan Phantom är nu världens tredje största DeFi-system. Med över $12 miljarder i inlåsta pengar, alltså pengar som till exempel lånas ut eller förräntas, så har Phantom gått om Binance Smart Chain i storlek. Fortfarande är Ethereum och Terra större än Phantom. Att kryptoinvesterare får flippa börjare när marknaden kraschar är ett vanligt skämt på Twitter. Efter veckans katastrofsiffror har också McDonald's hakat på skämtet och twittrade i måndags "How are you doing, people with crypto Twitter accounts?" Tweeten ledde till att kryptoinvesteraren Michael Saylor la upp en bild på sig själv i McDonald's-keps och Gemini-vdn Tyler Winklevoss skrev att han ville köpa McDippen. Trots det kraftiga tappet på Bitcoin skulle Saylor vara tvungen att jobba 5000 timmar på McDonald's för att ha råd med Bitcoin. Ja, Gunnar, var det någonting i, eller förlåt, Harpan, var det någonting du reagerade på i nyhetssvepet?
Nej, jag vet inte. Jag hängde med en del när det plötsligt började dyka upp hexagoner på Twitter och folk hade NFT-bilder och sådär. Mm. Och sättet nådde mig på var att de olika så amerikanska comedy writers höll på att håna alla som hade en hexagonram. Jag vet inte, det tycker det säger någonting om hur uppdelat det är, vad man tycker om krypto. Nu kan de liksom se dem komma from a mile away.
Lite så, jag är liksom lite kluven också, för på ett sätt så är det som, det blir lite skrytsamt kan jag tycka,
Förstår du vad jag menar?
Mm. Men samtidigt så är det väl lite så här, det, okay.
Kolla mig, jag har lagt de här pengarna på den här, eller jag äger den här på riktigt. Jag har, alltså, om någon skulle ta min apa och lägga upp det på sin, vad ska jag göra? Jag kan inte göra så mycket. Ja, då kanske jag skulle ha lagt upp en rundring runt. Men annars känner jag inget behov av att stoltsera med att jag äger den. Det får man väl bara utgå från att jag gör.
Just det, precis. Men det blir väl ett sätt att skilja copycatsen från vetet helt enkelt. Att så här, det du pratade om tidigare med liksom gemenskap och fotbollslagen och sådär. Nej. Jag håller på det här fotbollslaget. Och jag går på deras matcher. Här är matchbiljetten liksom.
Ja, men exakt.
Lite så. Annars då, du skickade den här Donken-nyheten till mig. Tyckte det var lite kul.
Ja, det är deras M då som egentligen visar hur kursen har gått för Bitcoin den senaste tiden. I'm loving it. Inte så mycket. Det får gärna bli ett M till, fast den stannar där uppe ett litet tag på övre delen av M-et.
Just det. Du, ska vi på tal om kurvor som ser ut som M, ska vi reda ut varför kurvan ser ut som ett M och ta in vår gäst?
Ja. Han är bankstrategen som kombinerar glasklara makroanalyser med ett stort kryptointresse. Vi säger varmt välkomna till SEB:s Johan Javeus.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Väldigt kul att vara här. Vi har sett en gång du och jag på ett annat sammanhang, fast då satt vi inte i samma rum.
Nej, precis.
Nordnet Live, där vi fick prata krypto. Du, innan vi börjar och frågar hur du mår i dessa dagar och vad det är som händer med den här kraschen egentligen, vad vi tror kommer hända framåt och sådär, så undrar jag, hur stor del av din tid är du i makro versus krypto?
Alltså, jag skulle nog säga att det beror lite på vad som händer med krypto. SEBs intresse för det här, det är ju beroende på att många eller allt fler av våra kunder är intresserade av det här nya tillgångslaget. Mm. Och vi erbjuder inte några egna produkter eller tror jag ens har några planer på att göra det inom krypto. Men det finns ett intresse från både stora och små kunder för det här nu. Och det, där har vi en uppgift att fylla, att försöka komma med råd och information kring det här. Och krypto, det rör sig mycket upp och ner, och ibland är det stekhett och ibland är det iskallt. Och det är väl lite det som styr även hur mycket tid jag lägger på det här.
Mm.
Men ja, det har blivit mer och mer vart efter tiden har gått, så är det ju helt klart. Mm.
Och vad är din tanke utifrån att vara bankman, om vi då kallar det för det, och att ni har ett ökat intresse från era kunder men ni inte vill erbjuda dem krypto? Hur går tankarna där?
Ja, men jag försöker egentligen att lämna, för det här är ju ett beslut som jag tror att alla banker har tagit idag, att man är inte beredd att ge sig in i det här. Och jag tror att för att banker, och då pratar jag inte bara SEB utan banker både i Sverige och i andra länder, ska börja bli mer aktiva inom det här, så krävs det att vi reder ut de här regelfrågorna. Det måste komma spelregler på plats för vad man får göra och vad man inte får göra och hur man ska göra olika saker med den här typen av tillgångar, för att då minimera också de risker som finns med penningtvätt och den typen av illegal verksamhet.
Och, är det du menar med spelregler? Eller?
Ja, spelregler helt enkelt, att reglera finansmyndigheter i olika länder, att de kommer fram med att det här är ett regelverk som ska kunna användas för den här typen av finansiella tillgångar. Och innan det är på plats så tror inte jag att speciellt många banker kommer vilja ge sig in i det här.
Men är det så att ni liksom på SEB står vid sidan om och väntar in det här regelverket, eller ni är med och driver på för ett regelverk, och ni märker liksom att era kunder vill använda sig av kryptotjänster, skulle man kunna tänka sig att ni också liksom driver någon slags lobbyverksamhet helt enkelt? Gör ni det?
Nej, alltså jag ska säga så att jag är inte rätt person att svara på det, men min gissning är nog att bankerna kanske inte lobbar för det här, utan jag tror att man avvaktar och ser var myndigheter kommer att sätta ner foten kring hur man ska se på kryptovalutor och även andra tillgångar.
Men bra, Johan, då går vi in på varför du är här egentligen då. Det har ju varit enormt skakigt på kryptomarknaden och även traditionell börs i starten av året. Så om vi börjar där, hur mår du utifrån ett personligt investeringsperspektiv idag?
Men jag mår rätt så bra faktiskt, och Jag har inga stora investeringar själv i just kryptovalutor, så att just den huvudvärken har man ändå sluppit av. Mm. Men det har ju stormat även på börserna, och där tror jag att många fler, och även jag själv då, har en större exponering. Och det är klart att de här två sakerna hänger ju ihop. Och börserna skakar nu framförallt beroende på att allt fler börjar oroa sig för att vi kommer att lämna det här nollräntemiljön som vi har haft under många år, till att då röra sig mot högre räntor, kanske inte jättehöga räntor, men ändå högre räntor än vad vi har idag. Och det är någonting som skapar oro på aktiemarknaden, och i och med att vi då har sett under ett antal år att allt fler investerare börjar investera i kryptotillgångar vid sidan om sina andra traditionella tillgångar som fastigheter och aktier och annat, så är det också rätt så naturligt, tycker jag, att de här tillgångarna börjar korrelera mer. Om man vill dra ner risken i sin portfölj, ja, då säljer man både aktier och kryptovalutor.
Mm.
Och den här korrelationen som många menade inte skulle finnas just mellan kryptovalutor och andra typer av tillgångar, den finns ju där idag på ett sätt som den inte fanns för 5 år sedan.
Ja, för det där har man ju hört mycket folk prata om, just att krypto skulle vara en hedge mot inflation och kanske traditionella marknader. Men det som man har sett nu, rätta mig om jag fel, är ju att när folk pratar om att man ville ha med Wall Street och så vidare i krypto, på kryptotåget, men nu när man har fått det, då blir ju det också, precis som du säger, att det korrelerar, att krypto korrelerar med traditionell aktiehandel.
Ja, absolut.
Ja.
Och det är ju, det må vara en hedge mot inflation i förhållande till vanliga fiatvalutor. Absolut. Men det är klart att i grunden så handlar det om att det här tillgångsslaget, det rör sig mycket mer brutalt än i stort sett alla andra tillgångar. Och det är klart att vill man dra ner sin risk, då måste man också tänka på att trimma sin kryptoexponering. Så är det absolut.
Men ska vi bara ta det då så här, ibland försöker vi säga att vi är en inkluderande podd, och om vi verkligen ska gå full on inkluderande podd här, att den här då riskaptiten, att folk inte vill ha så mycket risk längre, och att det har att göra med räntorna. Om man bara så räntor 101, varför skulle det påverka aktiemarknaden? För det kanske inte är jättelogiskt för alla.
I princip kan man väl säga så här, att om du ska värdera ett företag, så är det så att du värderar alla det här företagets förväntade framtida vinster, så kommer man fram till vad är det här värt idag. Och om räntorna är låga, då blir så att säga den här nuvärdesvärderingen bättre och högre än om räntorna då skulle vara höga. Så att när räntorna stiger, då faller så att säga den här teoretiska värdet som man ska sätta på ett företag. Och sen är det också så att vad vi ser på aktiemarknaden nu är att vi har en sån här sektorrotation också. Det vill säga att man lämnar de här snabbväxande företagen som har sina vinster långt in i framtiden, och så går man till företag som är mer stabila och traditionella och tjänar bra med pengar här och nu. Och det är också ett utslag av det här, att när räntorna stiger, då blir de här värdet av de här framtida vinsterna mindre än vad de är när räntorna är nära noll. Så att på det sättet så finns det ju en logik i det här. Och nu är det så att vi är ju inte, jag tror inte att någon egentligen oroar för att räntor ska sticka iväg och bli jättehöga. Men det är en stor skillnad om räntorna ligger på noll, eller om de ligger på 2%, eller om de ligger på 4%.
Men om jag sitter, bara för att, precis som Gunnar säger, vara en inkluderande podd, det är så mycket som det går. Om jag sitter med lån på mitt hus och ränteläget förändras här, vi säger det från 0 till 2%, vad händer då?
Ja, men det som händer är att, låt oss säga då att Riksbanken höjer sin ränta, vilket jag ska då vara tydlig med att det är inte vår prognos att de ska göra i närtid, och det är inte Riksbankens egen prognos att de ska göra i närtid heller. Då. Men låt oss säga bara för exempel att de gör det. Då är det klart att då blir ditt bolån betydligt dyrare. Och det betyder att du får mindre pengar över till att göra andra saker. Och det betyder också att du kanske vill dra ner din risk lite. Det betyder också att värdet på din...
Det betyder att jag kan inte köra hävstång, är det du säger?
Nej, precis. Det blir dyrare i alla fall att köra hävstång. Ja. Men man kan ju säga så här att om man tänker sig den vanliga bostadsköparen idag, tror jag, i Stockholm, eftersom vi befinner oss här. Vad de gör när de ska gå ut och leta efter en ny lägenhet, det är att man slår ihop sina inkomster och så ser man okej, okay, så här mycket kan vi lägga på vårt boende, och så ser man, räknar man baklänges, så ser att det här och kan vi låna för, så här mycket kan vi gå ut och handla för. Och där någonstans hamnar priserna. Mm. Men om räntan då stiger 2 procentenheter, då blir den där summan man kan handla för mindre. Och då kommer också priserna att anpassas till den mindre köpsumman, så att säga. Och det är lite så det funkar.
Och för att knyta upp säcken, varför blir pengarna mindre på grund av de här 2% som har gått upp då?
Helt enkelt därför att du kan inte låna lika mycket pengar för samma räntekostnad längre som du kunde om räntan var 1% eller 0,5%.
Jag ser fram emot när Ingves går ut och liksom presskonferens. Vi måste höja styrräntan 50 punkter. Vi måste få Mårten Andersson att sluta köra hävstång. Det är liksom, det är det som är direktionens nya mål.
Ja. Nu är det hävstång långt borta, kan jag säga. Mycket, mycket långt borta. Wagmi, BTFD och GM. Ja, alla är de förkortningar från kryptovärlden, men vad betyder de egentligen? I dagens kryptoskola tar vi fokus på vad alla dessa förkortningar betyder. Take it away, kryptoskolan.
Kryptoskolan, lektion 26. Ordlistan.
Som alla communities så har även kryptoentusiaster utvecklat sin egen jargong. Eftersom den mesta kommunikationen sker på internet så är kryptospråket fullt av förkortningar, felskrivningar och slang. Här kommer 10 användbara uttryck för den som vill förstå vad man pratar om när man pratar om krypto.
HODL. H-O-D-L.
HODL är en felskrivning av hold, och det betyder helt enkelt att man behåller sina tillgångar. En hodler är en person som inte säljer sin krypto.
HFSP. Have fun staying poor.
Det här är något man säger till en person som inte tror på krypto. Om någon lägger fram en rimlig kritik av bitcoins energikonsumtion kan det alltså vara läge att svara HFSP snarare än att bemöta kritiken i sak.
Fren. F-R-E-N.
Ett dumt sätt att stava till ordet friend, engelska för vän.
BTFD. Buy the fucking dip.
En uppmaning att köpa en coin till ett tillfälligt lågt pris.
Wagmi. W-A-G-M-I. We're all gonna make it.
En uppmuntran man skriver till en annan person som också håller på med krypto. Titta vad bra det går, verkar man vilja säga. Ibland skriver man bara GMI, gonna make it. N-G-M-I, not gonna make it, är ett uttryck för uppgivenhet.
FUD, F-U-D. Fear, uncertainty and doubt.
Rädsla, osäkerhet och tvivel. 3 känslor kryptoentusiaster ibland känner inför sina investeringar.
GM och GN. Good morning och good night.
En av de artigare sakerna med kryptotwitter, eller CT som det ibland förkortas, är att folk hälsar varandra god morgon i början av dagen och god natt när de går och lägger sig.
Ape. A-P-E.
Om någon apar så köper den något utan att ha särskilt stor kunskap om varför. Man kan till exempel ape in och köpa en NFT. Uttrycket kommer från början från memet Ape Together Strong från Apornas planet. Om alla apar in så är de starka tillsammans.
Few, F-E-W.
Ett aningen kortare sätt att skriva few understand, få förstår. Ett sätt att uttrycka att man tillhör den minoritet som faktiskt förstår. DKOK är den bästa podden, few.
Season, S-Z-N.
Ett intressant sätt att skriva season. Kryptotraders pratar ofta om säsonger som ett sätt att beskriva marknadsrotationer. Om pengar i september verkar flytta sig från bitcoin till mindre coins kan man alltså prata om att September is altcoin season. Använd dessa uttryck med måtta och efter bästa förmåga.
Wag me, friend.
När vi spelar in det här då är det tisdag och det sänds då torsdag. En väldigt viktig dag emellan om man pratar om krypto och även traditionella börser då. För imorgon har då Fed, när vi spelar in det här, imorgon så har Fed sitt möte, vilket de har då var sjätte vecka, där då Jerome Powell och company kommer att prata om just räntor. Vad är det här för möte och vad kommer hända, tror du, Johan?
Ja, det är ju vad hela världen sitter och undrar över just nu. Vad kommer hända? Men jag tror inte att man ska vara så orolig för vad som kommer presenteras på det här mötet. Utan Fed är en centralbank som är väldigt duktig på att guida marknaden, som man säger. Helt enkelt att i förväg förbereda marknaden på vad man tänker göra. Så att när väl själva beslutet kommer så ska det inte vara en stor överraskning som ger upphov till en krasch eller en stor uppgång så. Och Fed har under de senaste månaderna, halvåret, blivit allt mer hökaktig i takt med att vi har fått se en snabb ökning av inflationen i USA. För ett år sedan så låg den på, tror jag, 1,5% drygt, och idag är den uppe på 7%. Och det här har centralbanken varit tvungen att agera på genom att säga att nu kommer räntehöjningarna snabbare än vad vi sa tidigare, och vi kommer dessutom att dra ner på de här tillgångsköpen snabbare än vad vi har sagt tidigare. Va? Mm. Och det här är en åtstramning av penningpolitiken, både i form av högre räntor och i form av mindre stimulanser, i form av att man trycker nya pengar. Och det är klart att det här påverkar marknaderna. Och vad man förväntar sig om mötet den här veckan, det är egentligen att nu ska Fed i princip säga att nästa steg blir att höja räntan, ett första steg då, på nästa möte i mars. Mm. Och kanske också ge lite mer information till hur man tänker sig processen att börja skala ner den här enorma obligationsportföljen som man har köpt på sig då, i och med att man har tryckt nya pengar under lång tid.
Just det.
Så det är väl de två huvudsakerna. Sen finns det lite spekulationer då, alltid i marknaden, om att ja, men vad är risken för att Fed då inte väljer att signalera att man ska höja räntan med 25 punkter som nästan alla tror, utan kanske istället säga att ja, men det blir 50 räntepunkter, en halv procentenhet redan i mars. Personligen tror jag att den risken är väldigt liten, men det spekuleras ju mycket.
I de grupper som jag är med i, ett antal olika WhatsApp- och Telegram-grupper och sådär, där sitter en del väldigt duktiga människor. Många säger ju att det här 7% inflation är bara ett spel för gallerierna, att det egentligen är betydligt högre. Är det någonting du håller med om? Och i så fall, borde inte det komma en högre räntehöjning? För att jag menar, hur länge ska man i så fall, om det där stämmer, spela... Att låtsas som att det är bättre än vad det är.
Ja, det här med att mäta priser kan man ju tycka är jätteenkelt. Det är bara att kolla vad förändringen är från månad för månad. Men att mäta priser, det är mer konst än vetenskap. Eller lika mycket konst som vetenskap, skulle jag säga. Och det finns alltid, vi har den diskussionen även här i Sverige, att varför inte det här med, och hur kan det bli så här att inflationen inte har stigit mer och så vidare. Men jag skulle säga att det är inget exakt mått på hur mycket priserna har stigit i hela ekonomin, men det är absolut det bästa måttet vi har. Och jag tror att det är lika stor sannolikhet eller risk att man underskattar det som att man överskattar det. Så att den kritiken att det egentligen skulle vara mycket högre, den håller inte jag med om.
Nej. Det handlar ju då om att det har tryckts så extremt mycket dollar. Var det 30% av alla existerande dollar har tryckts under pandemin?
Ja, mer.
Är det ännu mer till
och med? Ja, det är mer. Alltså, 70% senaste 24 månaderna eller sånt där. Alltså, det är ju väldigt, väldigt mycket.
Utan att bli för tekniskt då, så kan man väl säga att Fed kan ju påverka en del av penningmängden. Alla mängd pengar som finns i ekonomin. Det mesta av de pengarna är inte det som centralbanken trycker, utan det är det som skapas i affärsbanksystemet. om SEB till exempel ger dig ett lån, då skapas det nya pengar. De pengarna är inte skapade av Riksbanken, utan de är då skapade av en affärsbank.
Mm.
Och Fed, de påverkar ju penningmängden genom att trycka pengar. Genom att de trycker nya pengar så köper de obligationer för de här pengarna, framförallt statsobligationer, och finansierar på det sättet den här upplåningen som den amerikanska staten har för att klara alla utgifter i samband med pandemin och alla andra saker man vill göra. Det finns ingen exakt koppling mellan hur mycket pengar Fed trycker och vad inflationen blir i ekonomin från en månad till en annan. Och vi såg ju till exempel under finanskrisen, då trycktes det också mycket pengar. Och från början så var väldigt många oroliga för att det här skulle ge någon sorts hyperinflation i USA. Vilket det inte gav, utan tvärtom så inflationen fortsatte ju snarast att falla under de år som följde.
Mm.
Och hittills så skulle jag säga att den inflationsuppgång som vi ser nu i USA och på många andra håll i världen är inte i första hand en effekt av att man har tryckt pengar, utan det finns andra saker som är viktigare, då inte minst de här pandemieffekterna som har gjort att det finns en stor varubrist i världen idag.
Jag är helt med på att liksom, man höjer priserna för att det är varubrist och sådär, men ligger det ändå inte någonting i att man ändå har, om man skapar en väldigt, väldigt stor mängd pengar som man ändå gjort i USA, att det ändå rimligtvis över tid borde kunna påverka köpkraften och i ekonomin. Man har liksom skjutit in de här pengarna väldigt mycket på börsen och man har försökt få ut dem i hushåll, man har försökt få ut dem, alltså i USA har man ju verkligen gett dem till enskilda personer till och med. Alltså någonting borde väl rimligtvis hända med köpkraften.
Ja, men absolut. Det är definitivt så. Och jag ska också vara tydlig med att, och det säger ju också Stefan Ingves vid upprepade tillfällen, att en centralbank som vill kan skapa inflation. För man kan faktiskt trycka hur mycket pengar som helst. Det bästa exemplet är ju vad som hände i Tyskland på 30-talet när man hade den här hyperinflationen. Den skapades av att man tryckte alldeles orimligt mycket pengar. Och det är klart att då har du för mycket pengar som jagar en samma mängd varor och då stiger priserna. Men det är viktigt att ha i beräkningen här att jag tror att det är inte de nivåerna på penningtryckandet som vi har sett hittills gör att det är fara att skapa någon hyperinflation i USA eller på andra håll. Vi kan ju se till exempel i Sverige. Även Riksbanken har ju tryckt en massa pengar under de här åren och även innan pandemin. Och det har man ju gjort då för att försöka få upp inflationen, men det har visat sig vara rätt så svårt.
Mm.
Nu har inflationen börjat stiga även i Sverige, men mycket då beroende på energipriser som ju inte har någonting att göra med centralbanken.
Men om man pratar om bitcoin till exempel, just nu när vi spelar in det här har den hämtat upp sig en 5-6% och handlas för $36,500, men var som lägst under 32,000 på vissa börser. Vad är det, om vi inte bara pratar räntor här eller inflation, vad är din analys av varför kom den här kryptokraschen, som vi ändå får kalla det här? Jag menar, vi har gått från 69 000 till 32 då, på väldigt kort tid. Vad är din analys?
Ja, men min analys det är att det är en spegling av den förändring till riskasset, som man säger, som vi har sett i hela marknaden. Och vi har även sett ett stort börsfall. Och det är klart att säljer man aktier och vill dra ner risken där, då kommer man också att trimma positionen när det gäller kryptovalutor. Så att du ser samma riktning på rörelserna i kryptomarknaden som du ser på aktiemarknaden, även om de då är mer brutala i kryptomarknaden.
Mm.
Och det ser vi också idag. Idag återhämtar sig börserna lite och det har vi sett motsvarande återhämtning också för de flesta kryptovalutor.
Och hur mycket skulle du säga påverkar, om vi tar två stora nyheter, att Kazakstan, som ju är en av liksom de stora länderna nu när det kommer till mining för bitcoin, att de har stora problem och kanske framförallt då det här analkande, vi får väl hoppas att det inte blir så, men kriget mellan Ryssland och Ukraina.
Ja, jag skulle säga att Kazakstan, det kommer ju hela tiden nyheter som påverkar kryptomarknaden, och de negativa nyheterna, de rör oftast förbud av olika slag, att något land säger att nu ska vi förbjuda det här, eller vi ska förbjuda mining och så vidare. Och de positiva nyheterna, de är ofta någonting att nu ska det här företaget börja erbjuda handel med kryptovalutor, eller att man ska börja sälja saker utan betalt.
Ja, en ny kryptofond och så vidare.
Ja, men precis. Mm. Och för mig är det nog i det stora hela lite mer perifert faktiskt. Jag tror inte att det är det som styr här. Och vad gäller den här problemen som vi nu ser i Ukraina och spänningarna med Ryssland, geopolitiska risker är också någonting som det kan påverka marknader under några dagar om det händer någonting. Men en väldigt bra tumregel för en investerare, och det kan jag liksom verkligen säga att det här tror jag på till 100%, det är att strunta i geopolitik om du är någorlunda långsiktig. Och då menar jag allt över daytrading i stort sett. För det är mycket sällan som det påverkar vart en marknad är på väg, vare sig det handlar om aktiemarknaden eller räntemarknaden eller kryptovalutor. Därför att den enkla anledningen är att det ändrar så att säga inte förutsättningarna för ekonomin på något dramatiskt sätt.
Nej.
Så att jag är inte orolig för den geopolitiska utvecklingen utifrån ett marknadsperspektiv. Fed är långt mycket viktigare om man säger så.
Okej, men du är inte orolig för Fed heller?
Jag är inte orolig för Fed, därför att jag tror att, och det är ju också det här, jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det här då, men mycket handlar ju om vad är vi på väg mot för inflationstrend på lite längre sikt. Och då finns det ju de som säger att den här inflationsuppgången på 7% är bara början, det kommer bara fortsätta, och det kanske är samma personer som tror att den är underskattad idag då. Men Fed själva och även de experter som jag pratar med, även de mycket kunniga experter som vi har på SCB som håller på i stort sett ägnar hela sin tid åt inflationsfunderingar och beräkningar och analyser, de landar alla i lite samma slutsats, att den här uppgången som vi har sett nu under ett antal månader, egentligen under större delen av förra året, den är tillfällig i sin natur, och det är inte början på en ny trend där ekonomin går in i en långvarig period av mycket högre inflation, att vi går tillbaka till någon sorts 70-80-tals inflation. Och mycket talar då för att vi kanske inom ett par, tre månader kommer att se, eller kanske till och med inom ett par månader, kommer att börja se att de här inflationstalen i USA börjar vika ner igen. Så att vi går från 7 till 6 och sen så har vi en fallande trend. Och jag gissar att skulle vi få en sån utveckling och den bekräftas i siffrorna, då kommer alla bli mycket mindre oroliga för att Fed måste liksom ta i ännu hårdare än vad man redan gjort. Och då kan man så att säga förbyta den här stora inflationsoron till en mycket mindre oro för inflation under 2022 än vad vi hade under 2021. Mm. Och då blir ju allt så att säga mycket mer aptitligt för aktiemarknader och för även för kryptomarknader.
Är det därför, tänker du, som man ser, alltså jag är med på att det finns en generell liksom man är generellt mindre risktagande och att det även spiller över på krypto, men många ser ju krypto ändå som någon slags hedge mot inflation i och med att det inte finns någon inflation i princip i bitcoin till exempel. Det tänker jag borde göra att man, trots att man har mindre risk, så skulle bitcoin kanske klara sig bättre än börsen som helhet. Men det har det ju inte gjort. Är det här svaret på den frågan så att säga? Att det är så att inflationen är transitory eller vad man brukar säga?
Ja, det är väl ett delsvar. Men sen skulle jag säga att även aktiemarknaden är ju ett skydd mot inflation. Därför att om inflationen stiger så kompenseras ju företagen med det genom att höja sina priser. Och därmed också ökar ju vinsterna. Så att även för de som är riktigt rökta av inflation, det är ju de som sitter med långa räntebärande papper. Där man har köpt en 10-årig obligation och man får 1% ränta på den och sen så stiger inflationen kraftigt. De personerna är de som tar den största smällen av, eller är helt oskyddade för inflation. Eller de som har pengar på konto till exempel. Mm. Men företagen kan kompensera sig för stigande inflation över tiden. Sen är det klart att om stigande inflation leder till stigande räntor så påverkar det ju värderingen av börsen på ett negativt sätt. Men alla typer av reala tillgångar har ett inbyggt inflationsskydd i sig, kan man säga.
Right, Johan, vi ska ju prata mer med dig alldeles strax. Men det finns ju andra makroexperter som då dyker upp i de kallas krypto. Anna Svan heter en av dem och hon har svarat på en lyssnarfråga.
Hallå där, Mattias här från Stockholm. Jag hade en fråga om den här fonden, Go Blockchain Fund A. Alltså de bolagen som ingår i fonden, hur är det motiverat att de anses vara blockchainbolag? Typ, det är väl bland annat ett av de största innehaven där i det här shippingbolaget Maersk. Det var min fråga. Tack, hej.
Är det verkligen en kryptofond? De har ju Maersk som största ägande, för guds skull.
Så för det första, så det är absolut inte en kryptofond. Och det står inte någonstans heller, det står blockchain. Så, att det här, och, så den här fonden marknadsför sig som en fond som investerar i aktiebolag som på något sätt försöker implementera eller integrera blockchain-teknologi i sina verksamheter. Så det har egentligen inte med krypto att göra, bara det att vi generellt är ganska duktiga på att koppla ihop blockchain med krypto och därmed tror att det är samma sak. Men det här är alltså inte en kryptofond. Och generellt skulle jag säga att om du är intresserad av exponering mot krypto, köp inte aktiebolag som håller på med krypto. Köp krypto. Så det är liksom det korta svaret där. Go Blockchain Fund är inte en kryptofond, men de säger inte heller att de är det.
Vad gör Maersk, alltså som ju är ett helt
fartyg.
Ja, det är världens största. Alltså helt skepperi, enormt.
Skepperi. Driver ni skepperi?
Ett fraktföretag, alltså shipping company. Ja, precis. Vad gör de i blockchain?
Det vet jag faktiskt inte, men jag skulle gissa, och jag vet inte hur kvalificerad den här gissningen, men jag skulle gissa att de använder det för att någonstans kunna tracka bakåt var liksom leveranserna kommer ifrån och hur de har gått och så vidare.
Rederi heter också, va? Okej. Avslutningsvis, Johan, vad blir ditt försiktiga råd? Vi säger att det inte är finansiell rådgivning, men om du ändå ska tycka någonting. Du gav oss en fin tumregel när det kom till geopolitik, men utifrån att det då har kraschat, att vi är en 3 månader lång downtrend för Bitcoin och company, inte alla kanske, men nästan merparten. Vad göra just nu?
Ja, som sagt, jag är ju noga med att inte ge några råd när det gäller kryptovalutor. Mer än att det är väldigt allmänna råd då, och det är de här uttråkiga råden, nämligen att läs på innan du investerar och satsa inte mer än du har råd att förlora. Liksom. Mm. Väldigt allmänna så. Men om jag ändå skulle våga mig på någon sorts riktningsråd, så skulle jag säga så här att om du tror att börsen kommer att utvecklas ändå förhållandevis väl under merparten av 2022. Nu är vi inne i en stormig period, men att det vart efter ändå kan hämta sig. Då tror jag att det finns mycket som talar för att kryptomarknaden kommer att ha en utveckling åt samma håll. Jag tror att den här börskopplingen mellan som krypto har, den kommer bestå. Mm. Så, ja.
Sitt lugnt i båten, låter det som.
Ja, det vill jag inte. Det måste alla fatta det beslutet på egen hand. Men det är en gissning från min sida att börserna ändå inte behöver utvecklas jättedåligt under merparten av det här året, och det bör väl skapa ett rätt okej marknadssentiment även för andra typer av risk assets.
Ja, det tycker jag var precis lagom försiktigt och fint. Jon, du ska ha stort tack för att du kom hit och kanske inte lugnade alla, men åtminstone kunde liksom reda ut ett och annat i den här oredan som är marknaden.
Och tack till dig, Gunnar, för att du höll dig hemma med din covid.
Ja.
Krya på dig och hoppas att vi ses när din hemmakarantän är över, vilket då blir förhoppningsvis till nästa vecka. Mm. Då det är ett nytt De kallar oss krypto. Ni hör oss varje torsdag om ni vill. Tycker ni om podden, så följ oss gärna även på sociala medier. Vi heter De kallar oss krypto på Instagram och på Facebook, och på Twitter heter vi DKO Krypto. Jag heter Mårten Andersson. Ni har också hört Gunnar Harjus och Johan Javeus. Ha det fint! Hej!
Hej då!